Ja, då känns det nästan lite högtidligt faktiskt att få hälsa dig välkommen till den här bibeltimman. Det är ju det sista tillfället i våra studier av Uppenbarelseboken. Det har varit, som jag tycker, en fascinerande resa. Och ett stort tack till dig för att du har lyssnat och för att du har varit med på resan. Och min bön är att det du har hört och fått lyssna till ska vara till hjälp, till uppmuntran och till uppbyggelse för dig. Och som ett redskap faktiskt i förberedelsen inför det kommande riket. Uppenbarelseboken är ju en bok som beskriver långa tidsskeenden. Ända från Jesu första ankomst till hans återkomst. Men på ett speciellt sätt så zoomar den ju in och fokuserar på den sista tiden och den dramatiska uppgörelsetiden mellan det onda och det goda. Innan så himmelriket bryter in i sin fullhet. Och det är ju faktiskt dit vi har hunnit nu. Och redan nu så kan vi konstatera att det kommer att överträffa allt som vi har föreställt oss. Allt det där som ställer till det för oss och naggar livet i kanten här på jorden. Det är för evigt borta. Och det är ju inte vår egen prestation som tar oss dit. Inte våra egna meriter. För att ingen ska kunna berömma sig, utan det är ju bara på grund av Guds nåd från början till slut. De som inte vill ta emot Guds nåd utan framhärdar i sitt uppror och följer ondskan till slutet kommer att gå under i enlighet med Guds ord. Men för de som har anslutit sig till frälsaren så kommer verkligheten i den här sista delen bli deras verklighet en dag. Vi ska fortsätta att läsa där vi slutade i förra avsnittet, nämligen kapitel 21 och vers 22. Jag tänker faktiskt att vi sakta men säkert arbetar oss framåt nu, vers för vers, tills vi då slutligen har nått både Uppenbarelsebokens och hela Bibelns sista vers. Så jag läser från kapitel 21 och vers 22. Något tempel såg jag inte i staden, för Herren Gud, den allsmäktige och lammet, är dess tempel. Vi talar alltså om Guds närvaro bland sitt folk i det kommande riket. Och vi vet ju hur tabernaklet under ökenvandringens tid och senare också templet i Jerusalem på gamla testamentets tid, det var mötesplatsen mellan Gud och människa. Templet i Jerusalem symboliserade ju Guds närvaro på jorden. Sen när vi kommer till Nya testamentet så är det ju församlingen som är det nya templet på jorden, uppfyllt av Guds ande och härlighet. Ett tempel som inte längre består av sten och trä. Och vi talar ju ofta om våra kyrkor som Guds hus. Och ibland kan jag nästan tycka att det finns lite för mycket av ett tänk som liknar det gammaltestamentliga. Vi uttrycker det ofta som att vi går till kyrkan, när vi istället borde säga att vi är ju kyrkan. Och tillsammans så utgör vi Kristi kropp. Enligt Nya testamentet så tycks det ju vara så att de första kristna framförallt samlades i hemmen. Och fördelen med det är ju att tron blir förankrad i vardagen på ett annat sätt. Samtidigt så ger ju de här offentliga lokalerna då möjligheter som saknas till viss del i hemmen. Men här i det fullbordade Guds riket så betonas det att det egentligen inte finns något tempel, eftersom det ska vara en fullkomlig gemenskap med Gud, utan tempelmotiven används istället om hela staden, den nya Jerusalem, hela staden är uppfylld av Guds närvaro och allt är genomdrängt av hans ljus. Det behövs inte längre någon enskild plats där Gud uppenbarar sig, utan människan kan möta Gud ansikte mot ansikte. Vi läser från Första Korintierbrevet kapitel 13 och vers 12. Nu ser vi i en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd. Även om vi kan erfara och uppleva Guds närvaro och gemenskap med honom här och nu på ett påtagligt och verkligt sätt, så beskrivs den ändå som en gåtfull spegelbild i jämförelse. Hemma hos Jesus så ska vi få uppleva den fullkomliga närvaron att leva i en direkt gemenskap med Gud. Vers 23. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus. För Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Dess portar ska aldrig stängas om dagen. Natt ska inte finnas där. Och folkens härlighet ska föras in i staden. Den förra jorden, om jag får uttrycka mig så, som också är den jord som vi just nu trampar, den var full av Guds härlighet. Vi upplevde den, den lyste fram i solnedgången, vi såg den i blommornas alla färger. Vi hörde den i barnens klingande och lyckliga skratt och så vidare. Och jag tror faktiskt att allt det där som rymde någonting av Guds härlighet här på jorden, det kommer att föras in i den nya världen och möta oss. Alldeles annorlunda men ändå märkvärdigt välbekant. Och det ska inte behövas vare sig sol eller måne. Natt är ett fullkomligt okänt och utraderat begrepp, utan stan lyses upp av Herrens härlighet och dess ljus är lammet. Eller dess lampa är lammet, står det ju. Och det är ju faktiskt fantastiskt nu då vi befinner oss i adventstid och vi kan påminna oss om vad Johannes skriver i inledningen av Johannes evangelium kapitel 1 vers 4. I honom, och det är ju Jesus det gäller, var liv. Och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man sänd av Gud. Hans namn var Johannes och det är ju Johannes döparen. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Vilken beskrivning av Jesus och hans inträde i den här världen när han föddes hit och steg ner till oss. Och tänk vilken förmån det är att redan här och nu ha funnit det ljuset. Och att vi får möjlighet att vandra i ljuset. Ditt ord är mina fötters lykta, mina fötters lampa. Varför skulle vi vilja vandra vår egen väg och varför skulle vi vilja leva i mörkret när vi har funnit Jesus, när vi har funnit ljuset, när vi har funnit vår Herre? Och i den kommande verkligheten så ska Guds härlighet lysa upp staden och dess lampa är lammet. Vers 27. Aldrig ska något orent komma in i den. Och inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögn, utan bara de som är skrivna i livets bok, som tillhör lammet. Det är bara det orena och lögnaktiga som för alltid ska vara utestängt. Jesus är ju som bekant sanningen, och allt det där som sympatiserade med lögnen och lögnens fader är för evigt utestängt från det nya Jerusalem. Vi fortsätter att läsa ifrån kapitel 22, och fortfarande ska vi lägga märke till att det är ett symbolspråk. Ett språk som talar mer om innehåll och tillstånd i den nya tillvaron än om föremål eller inventarier i det nya och det eviga riket. Det står i första versen: han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och lammets tron. Floden, den helige andes källa, den flödar genom staden. Och kom du ihåg att staden och folket är ju synonyma begrepp, samma sak. Den helige andes liv har tagit över helt och fullt och flödar genom dig och mig och till varandra. Tillbaka till Johannes evangelium så kan vi läsa i kapitel 4 hur Johannes beskriver det eviga livet i termer av den helige andes strömmande friska vatten. Han gör ju det inför den samaritiska kvinnan vid brunnen. Det står så här i vers 13: Jesus svarade kvinnan, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vattnet jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. När man hör det där så vill man bara utbrista som kvinnan: Herre, ge mig av det vattnet. Och nu när vi kommit fram till det fullbordade, det riket, när vi har kommit fram till avslutningen, ja, då är det översvämning. Nu flödar vattnet och hela staden är ett flöde av liv. All tillvaro och allt umgänge kännetecknas av det här eviga livet. Vers 2: mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt. Och trädets löv ger läkedom åt folken. Vi läser att floden omges av träd, livets träd. Det var ju samma underbara träd som en gång stod mitt i Edens lustgård vid tidernas begynnelse. Det som ingen sett och inget fått äta av sedan syndafallets dag. Livets träd stod mitt i Edens lustgård, men när människorna sen åt av det förbjudna trädet, kunskapens träd på ont och gott, så blev hon ju utkastad, förpassad från Edens lustgård. Och det fick ju inte ske att hon skulle äta också av livets träd när hon nu befann sig i sitt syndiga tillstånd. Men nu här i Uppenbarelsebokens slutkapitel, då är vägen öppen igen fram till livets träd. Och egentligen så är ju Kristus trädet själv, i vilket vi får vara grenarna. Trädet, det bär frukt varje månad. Inte illa. Och dess löv ger läkedom åt folket. All sjukdom är för evigt borta. Någonting som vi har sagt också om Uppenbarelseboken, att den har ju rikligt med hänvisningar till Gamla testamentet. Och förlagan då till vattnets flöde och till livets träd och denna underbara trädgård, den finner du i Hesekiel kapitel 47. Vi hinner inte läsa det nu, men det är rekommenderad läsning. en läsning om den dubbla strömmen som får en underbar trädgård att växa upp. Vers 3. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. Ja, det finns ju ett mått av förbannelse som vilar över den här tidsåldern ända sedan syndafallet. Vi kan läsa ifrån första Mosebok kapitel 3 och vers 17 där Herren säger till Adam: du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag befallt dig, du ska inte äta av det. Därför skall marken vara förbannad för din skull. Det här innebär ju att all den problematik och onaturlighet som vi finner i skapelsen har ett samband som kan relateras till syndafallet. Marken skulle bli förbannad för Adams skull. Det är ju människan som har orsakat missförhållandena i naturen. Hon har fördärvat skapelsen. Och när människor ibland då ger Gud skulden för naturkatastrofer och missväxt och vad det nu kan vara, så borde hon ju istället i ödmjukhet och i förkrosselse kasta sig ner och ropa om försoning för sin synd. Men här är förbannelsen bruten. I Guds rike är det svåra, det utmanande, det kämpiga och det som går snett och ger dåliga resultat, det är för evigt borta. Och vi har dessutom en ny natur att se fram emot som inte är påverkad av dessa missförhållanden. Jag tänker, hur ska gräset se ut? Hur ska blommorna dofta? Hur skön ska inte fågelsången vara? Vi ska läsa några verser från Romarbrevet 8. Mäktiga verser. Romarbrevet 8 och vers 19 som beskriver någonting av det här. Det står: ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Och vad menas med det då? Jo, att Guds barn ska nå fram till sitt slutstadie. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen. Smaka på de orden. Inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Alltså Gud lade den under förgängelsen på grund av människans synd. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas, och inte bara den utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Vi har ju redan fått del av anden som en förstlingsfrukt. Vi har ju fått smaka på det kommande rikets härlighet. Men vi är ju inte framme ännu. Och vi läser att den kommande härligheten är så mycket större i jämförelse med den här tidens lidande. I vers 4 läser vi att de ska se hans ansikte och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Här är ju någonting som vi har läst tidigare om, och att hans namn ska stå på deras pannor. Det vittnar ju om tillhörighet, det vittnar om identitet. Och vi ska se Jesu ansikte, och i hans ansikte så ser vi Guds ansikte. Och det är ju först då vi ska förstå att vi som var så taffliga i den här världen och i den här tidsåldern, Vi är faktiskt de han gläder sig över. Och vi är ju å andra sidan förvandlade och förhärligade, så vi kan ju nu tillägna oss den här härligheten och hans majestät och skönhet. I vårt jordiska nuvarande skick så skulle vi ju inte klara av det. Vi skulle ju förtäras. Vi tål ju inte att fullt ut exponeras för den härligheten. Men där, då kan vi ta emot den på ett fullt sätt. Någon natt ska inte finnas mer. Och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera som kungar i evigheters evighet. Ja, vi har ju redan nämnt att det vare sig behövs sol eller måne. Och att det inte ska vara någon natt. Och att vi ska regera kan ju översättas med, som vi tidigare läste, att vi ska tjäna. Alltså vi regerar bara genom att vara. Det är ju inget regerande i kraft av någon slags prestation, utan bara genom att vara där. Bara genom att tjäna så regerar vi. Vers 6. Han sa till mig: dessa ord är trovärdiga och sanna. Herren, profeternas andas Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Nu bekräftar då Gud själv det profetiska ordet. Hela Bibeln i allmänhet, men Uppenbarelseboken i synnerhet, att dessa ord är trovärdiga och sanna. De går att lita på, så säger Gud. Han understryker Uppenbarelsebokens trovärdighet. Att han talar genom profeterna. Författarna är underkastade den allsmäktiges kraft. Och det är Gud som inspirerar dem. Och nu har han talat på samma sätt genom sin tjänare Johannes. Och när det gäller just Guds ord då, Uppenbarelseboken nu då, som vi har läst, så är det ju de som har en tjänarens attityd som kan tillgodogöra sig budskapet. Det är ju inte de som har en besserwisser attityd eller en professors attityd som tycker sig kunna och förstå, utan det är ju människor med en sån inställning som aldrig kommer att få fatt i Uppenbarelsebokens budskap. Men den ödmjuke lyssnaren kommer att se undren och rikedomen även i den här boken. Och så fortsätter vi i vers 7. Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Jesus nu själv som talar. Bibeln ska vara någonting att hålla fast vid. Både för det här livet, men också som en förberedelse för att vara redo när Jesus kommer tillbaka. Och att Jesus kommer snart, det innebär ju, som vi tidigare också har sagt, att han kommer snabbt. Jag tror att vi kan ena oss om att i avslutningen så kommer det gå fort. Skeendena runt Jesu återkomst kommer att äga rum i ett högt tempo. Så det gäller för oss att ha olja i våra lampor. Att inte ha en ytlig tro, utan att vara förankrad i. Och hålla fast vid Bibeln, vid bönen, vid församlingsgemenskapen. Och inte låta sig villas bort i den tid som nu är. Vers 8. Jag, Johannes, är den som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det, följde jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat detta för mig. Men han sa till mig: gör inte så. Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder profeterna. Och till dem som håller fast vid orden i denna bok. Gud ska du tillbe. Man kanske nästan kan ana att det är lite svårt för Johannes att hålla isär saker och ting med tanke på allt det han nu har varit med om. Och nu vill Johannes tillbe redskapet. Men han blir tillrättavisad. Änglar ska inte tillbes, utan bara Gud. Aldrig tillbe det skapade, bara skaparen. Och apropå änglarna så kan vi ju lägga märke till att ängeln kallar sig medtjänare till dem som håller fast vid denna bok. Och det måste ju vara du och jag. För visst vill vi hålla fast vid, även om vi inte förstår allting. Så här står det i Hebreerbrevet 1 och vers 14 apropå änglarna. Är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen? Änglarna utsända för att hjälpa oss. Och jag tror faktiskt att vi får be Gud att han ska sända änglar till vår hjälp. Sen gör ju Gud förstås som han vill. Men så sant som det är sagt, eller så sant som det är sjunget, glöm inte bort att änglarna finns. Att de är här för att se hur du har det och att de kan hjälpa dig fast de inte syns. Så glöm inte bort att änglarna finns, andar i helig tjänst. Medtjänare. Vers 10. Och han sa till mig, försegla inte profetians ord i denna bok, för tiden är nära. Den orättfärdige ska fortsätta göra orätt, och den orene fortsätta orena sig, och den rättfärdige ska fortsätta göra det rätta, och den helige fortsätta helga sig. Här bekräftar ängeln bokens aktualitet även för de som levde under Johannes tid. När Daniel i Gamla testamentet fick vara med om en liknande upplevelse så blev han tillsagd att försegla boken. Men här läser vi att inte försegla profetians ord i den här boken, för tiden är nära. Tiden är alltså nära även för dem som läser och lyssnar och får ta del av det här under Johannes tid. Det är ett aktuellt budskap till dem, till de sju församlingarna. Och då tänker jag, hur aktuellt är inte då det här budskapet för oss? Det är en bok för alla tider, men för den yttersta tiden i synnerhet. Och det där, det har vi påpekat så många gånger. Det här med att en orättfärdig ska fortsätta att göra orätt, menar jag ju, sticker hål lite grann på den lära som kallas för postmillennianismen. Den som då innebär att hela världen i stort sett ska bli frälst och till ett fredsrik och ett tusenårsrike innan Jesus kommer tillbaka. Det står ju likadant i andra Timoteus 3 om människorna i de sista dagarna, att de ska i allmänhet vara egenkära och kärlekslösa, stolta, gudlösa, skvallriga och uppstudsiga och råa och fientliga mot det goda och med mera. Det låter ju inte direkt som vi rent allmänt är på väg in i ett sådant fredsrike. Så efter min bedömning, bara göra en liten, på något sätt, en teologisk konklusion här, så finns det väl egentligen två möjligheter angående tusenårsriket. Antingen så är det som amillennialisterna hävdar, att det är nu ett andligt pågående rike som hade sin början i och med att Jesus dog på korset och band den starke. Eller så är det så att det kommer ett jordiskt fredsrike efter att Jesus har återvänt. Det som vi kallar för premillennialismen. Och en sak till. Det är ju intressant det som står här, att man måste vara helig för att kunna helga sig. Alltså, Bara den som är född på nytt kan genom den helige andes hjälp och kraft komma in i det vi brukar kalla för helgelseprocessen. Vilket ju handlar om att allt mer bli lika Jesus. Och det där kan nog inte nog betonas i en tid som vår. Att vi som Guds barn verkligen behöver ta det vi kallar för helgelse på allvar. Den helige ska fortsätta att helga sig, läser vi. Och jag tror också att uppenbarelseboken kan vara ett användbart instrument för just den processen. Vi har kommit till vers 12. Se, jag kommer snart och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Det här är ju intressant. Frälsningen är gratis och frälst blir man inte på grund av gärningar utan på grund av 100% nåd för att ingen ska kunna berömma sig. I Efesierbrevet andra kapitlet. Frälsningen är ju Guds beslut och grunden för frälsningen vilar på det som hände på korset. Men vi kan ju sen bygga på den grunden med värdelösa saker som brinner upp eller med sådant som har evighetsvärde. Och här går ju ändå uppmaningen och appellen ut till varje kristen. Vad gör du med ditt liv? Vad gör jag med mitt liv? Hur använder vi det vi har fått? Hur använder vi våra talenter för att använda oss av en liknelse som Jesus berättade? Ska du ta dig in i himlen över tröskeln som en andlig trasank där hela ditt livsverk visar sig vara meningslöst och brinner upp? Eller ska du komma till himmelen med famnen full av sånt som du kan lägga ner vid Herrens fötter och hans tron och sådant som du kan ge Herren äran för? Att han lät genom sin nåd verka genom dig, genom mig. Vi ska läsa ifrån första Korintierbrevet, det tredje kapitlet, vers 10 i det här sammanhanget. Där läser vi: efter den nåd som Gud gav mig, och det är ju Paulus som talar, har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld. Och hur vars och ens verk är, ska elden pröva. Om det verk någon har byggt består provet, ska han få lön. Men om hans verk bränns upp, ska han gå miste om lönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Därför kommer uppenbarelseboken med en vädjan till oss. Då det gäller våra prioriteringar och då det gäller hur vi använder våra gåvor och vårt liv. Och om vi nu känner att vi behöver prioritera om, så låt oss göra det. Låt livet blir inte till en skattjakt här på jorden utan till en skattsamling i himmelen. Och så läser vi vers 13. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Här är det ju faktiskt Jesus som talar. Och det här är ju en av de mäktigaste bekännelserna vi har i hela skriften som bekräftar Jesu gudom. Jag är A och O, säger Herren Gud. Det läste vi redan i början i första kapitlet av Uppenbarelseboken, vers 8. Nu i det sista kapitlet så säger Jesus samma ord om sig själv. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Jesu gudom är djupt grundad i förståelsen av de bibliska skrifterna. Han är alfa och omega. Han är den första och den sista. Han är den som omsluter tid och evighet. Allt har blivit till genom honom. Och han är evighetens konung, slutmålet för allt skapat. Han är alfa och omega, så Uppenbarelseboken har en hög kristologi som bekräftar Jesu gudom och dessutom bekräftar den treenige guden, fader, son och helig ande. Vers 14. Salig är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd och får komma in genom portarna till staden. Som sagt, frälsningen står fast. Löftet upprepas av honom som sitter på tronen. De som har fått sina kläder tvättade i lammets blod, de får komma in i staden. Det är det villkoret som gäller för att få komma in genom portarna. Och han ska få rätt att äta av livets träd. Den rätt som gick förlorad i och med syndafallet då portarna stängdes för Eden. Men nu är portarna återigen öppna och livets träd är återigen tillgängligt. Men utanför är hundarna, ockultisterna, de sexuellt omoraliska och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och som ägnar sig åt den. På samma sätt som frälsningen upprepas så upprepas också domen. Och jag vet att vi ibland kan ha svårt med verser av den här typen och det kan uppfattas tufft, men det är faktiskt Bibelns upprepade budskap. Att det finns ett innanför och att det finns ett utanför, att det finns en dubbel utgång. Man kan bli frälst och man kan gå förlorad. Någonting som den lilla Bibeln också slår fast. Så älskade Gud världen att han gav oss sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Människan måste skiljas från synden för att komma in i gemenskapen med Gud. Och du, för många människor idag är tillståndet tvärtom. De är skilda från Gud men förenade med synden. Därför behöver vi dela de goda nyheterna. Att frälsningens väg är öppen i och genom Jesus Kristus. Nu är inte det här frågan om kristna som ibland syndar. Vi kan ju fortfarande som kristna brottas i våra liv. Men vi är ju inte identifierade med synden och vi följer den inte och vi känner sorg över den. De här människorna som beskrivs i den här versen, det står klart och tydligt att de ägnar sig åt den och de älskar lögnen. Vi som vill tillhöra Jesus, vi blir ju däremot bedrövade över vår oförmåga att leva upp till det som vi så gärna önskar och vill. Åh, du heliga ande, vi ber, hjälp oss att bli mer och mer lika Jesus Kristus. Ja, nej, nu ska vi gå in för landning. Nu ska vi verkligen njuta av de sista verserna. Det är Jesus som talar, vers 16. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna om allt detta för er i församlingarna. Jag är Davids rotskott och ättling, den klara morgonstjärnan. Ja, det här med att Jesus är Davids rotskott och ättling, det har vi talat om tidigare utifrån framförallt Jesaja kapitel 11, vers 1. Här hakar Jesus i sitt judiska ursprung. Och han talar dessutom om sig själv som morgonstjärnan. Ja, Jesus, han är kristendomens eller den kristna trons kärna och stjärna. Och morgon, det antyder ju på något nytt, va? En ny era, en ny tid. Och anden och bruden säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Nu märker vi, nu ljuder finalen. Anden kallar på människorna. Och hur gör han det då? Jo, han lägger ner den locktonen i församlingen så att anden talar genom församlingen och säger kom. Anden och bruden säger kom. Och så läser vi. Och den som hör den, locktonen alltså, säger i sin tur kom till Jesus. Kom in i mitt hjärta. Kom in och bo hos mig och ät måltid tillsammans med mig. Hosianna, hjälp mig, förbarma dig över mig. Och den som törstar och den som vill. Du vet, det är bara den som törstar som kommer. Vår vilja, den är ju bunden i vårt eget kött, så ingen vill ju egentligen av sig själv, men Gud skapar en törst i våra liv genom församlingens lockrop. Och vår bön får hela tiden vara att Gud ska lägga sin vilja i vår vilja. Låt din vilja ske, låt ditt rike komma. Och jag tänkte, vi som kristna, vi är ju kallade till, som Jesus säger, att vara salt och ljus. Och av salt, tänker jag, det blir man ju törstig. Så låt våra liv få vara både ljus och salt och på så sätt också väcka en törst och en längtan i människors liv att komma och dricka av det vatten som ger liv. Vers 18 och 19. För alla som hör profetians ord i denna bok betygar jag. Om någon lägger något till dessa ord ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. Och om någon tar bort något från orden i denna profetias bok ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som beskrivs i denna bok. Det här är ju ett allvarligt budskap, både till samtidens åhörare lika väl som till oss. Budskapet, om vi tänker nu då på Uppenbarelseboken, är ju färdigt. Det är nedskrivet, det ska läsas upp, det ska sändas vidare. Och nu följer en varning till dem som ska föra det vidare. Ingenting får under några omständigheter läggas till. Och ingenting får tas bort. Budskapet från Gud får inte hanteras som människors ord. Kristi ord kan inte förändras. Och det här är ju en varning som behöver följa med in i vår tid. Jag tror personligen att kampen mycket för framtiden kommer att i stora stycken stå och falla med vilken auktoritet vi tillskriver Bibeln. Bibeln är Guds ord. Bibeln är rättesnöret både för tro och liv. Det är viktigt hur vi handskas med Bibeln. Det här gäller Uppenbarelseboken, men faktiskt hela Bibeln i allmänhet. Att inte vare sig dra ifrån eller att lägga till. Och den här versen diskvalificerar ju på så sätt alla de här sekterna som rör sig med tilläggsskrifter som man menar är nödvändiga. Mormoner och Jehovas vittnen och scientologer eller vad det nu handlar om. Hela skriften är utandad av Gud och den räcker för att människan ska bli fullt färdig för varje god gärning. Respekten för ordet innebär ju också en respekt för dess mysterier, dess gåtor och dess hemligheter. Inte heller de får liksom tas bort och man får inte heller lägga till sina egna svar. När ordet inte svarar på alla våra frågor så får vi också låta det vara så. Och att ta vara på profetians ord innebär ju inte enbart bara att lyssna och tro på att budskapet är sant, utan det behöver ju få praktiska konsekvenser i form av överlåtelse och efterföljelse. Det påverkar ju våra värderingar och vårt sätt att leva. Vi är inte bara ordets hörare utan också dess görare. Ja, Bibeln är Guds kärleksbrev till mänskligheten. Och med det sagt så finns det bara tre korta ord att tillägga. Han som betygar detta säger: ja, jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Herren Jesu nåd vare med er alla. Det första ordet, det kommer från Jesus. Se, jag kommer snart. Det andra ordet är församlingens svar, formulerat som en bön. Amen, kom Herre Jesus. Låt det bli så att du kommer. Du är väntad. Och för det tredje så avslutar Johannes med en hälsning till mottagarna av brevet. Mottagarna, de sju församlingarna som vi läste om i dess inledning, men också en hälsning till dig och till mig, till oss som lyssnar. Herren Jesu nåd vare med er alla. Det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och Guds barmhärtighet. All jordisk berömmelse och glans den slocknar när sist jag står hos Gud i härlighet. Så det enda jag vet, det är att nåden räcker. Att Kristi blod min synd, min skuld nu täcker. Ja, det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd. Guds gränslösa nåd. Och nu vill jag önska dig som lyssnar samma hälsning som Johannes avslutar Uppenbarelseboken med. Herren Jesu nåd vare med er alla. Amen.